När det där bröllopet var överstökat så började jag lite smått att rita garaget. Jag tänkte, det kan ju i alla fall inte vara så svårt. Har jag ritat 25 husritningar så ska det väl i alla fall ett garage vara ganska enkelt att få till. Men det gick inte. Det var jätteknöligt och jag fick inte till något bra. Det var ju egentligen bara en väldigt fyrkantig liten byggnad. Det skulle inte vara vatten och inget annat heller. Men vi hade insett att platsen, där var det väldigt fin sjöutsikt. Så lite snopet att bara bygga ett garage, kanske ett litet fikarum i alla fall, i anslutning till garaget. För man måste ju sitta och fika lite ibland. Och det tänkte jag att det kan väl vara bra att ha ett litet rum där. Men det gick inte att få till något bra. Vi har ett bäralag till Hagablänket. Det är ett antal bedjare som har fått Hagablänket på sitt hjärta och som hjälper oss att be. En av dem bor i lägenheten under oss, så det är nära och bra om det är något akut. Jag tog med mig min ritning som inte var något bra och så gick jag ner till honom och sa, kan du inte be för mig? Jag får verkligen inte till någon ritning till det här garaget. Och han tog ifrån tårna och bad om den himmelska mönsterbilden till nästa hus i Hagablänket och bad att Gud skulle hålla i min penna och amen. Och jag tänkte, oj, jaha, pennan den håller jag nog bäst i själv, tänkte jag när jag gick upp för trappan hem till mig. Och så tog jag en kopp kaffe och såg att IKEA-katalogen hade kommit den där dagen. Den trycks ju inte ens på papper längre. Den slutade de ju med 2020 och det här var augusti 2019, så det var näst sista numret av IKEA-katalogen. Jag bläddrade och insåg att det var ju massa ritningar hur man ska möblera med deras möbler, ni vet, och sådär. Och när jag kommer till den tredje ritningen så ser jag ett dubbelrum, en liten klädkammare och ingången till ett badrum. Och jag bara vet att det är hörnet på garaget. Och så tänkte jag, nej men det där stämmer ju inte. Vi ska ju inte ha något dubbelrum där och vi ska ju inte ha något badrum och vi ska ju inte ens dra ner vatten. Det stämmer ju inte ett dugg. Men jag visste precis var i terrängen som det här hörnet var. Jag tänkte det var en konstig tanke. Jag måste i alla fall rita av de här tre utrymmena på ett litet papper och så får jag väl spara det och så får jag se om Gud har tänkt att använda det någon annan gång. Och jag tar en penna och ett litet anteckningsblock och så ritar jag av de här tre rummen. Och det märkliga händer att Gud tar över pennan. Och ni får tro mig eller inte, men på 10-15 minuter så var hela nästa hus till Hagablänket färdigritat. Och jag fick ta ett papper till för det räckte liksom inte till. Och det blev kök och det blev badrum och det blev trappa upp och tre familjerum uppe och det blev garage i änden och så vidare. Och jag tänkte, men vad är det här? Vi har ju inte ens pengar till ett garage. Vi stod ju med höga lån, vi fick inte låna mer på banken nu. Det var liksom inte läge att bygga något mer hus. Jag börjar mäta och ser liksom att nej men det här är lika stort som det första huset. Och nu kunde jag liksom inte lura mig själv en gång till. Jag hade levt i någon slags lögn där att det gick att bygga ett sådär stort hus för ett par miljoner. Men det var nog Guds beskydd för att jag överhuvudtaget skulle gå in i projektet. För hade jag fattat så hade jag nog sagt nej från början. Men nu liksom var det lite svårt att lura sig själv en gång till. Sigge kom hem från jobbet och jag visade den här ritningen. Och han tycker den är jättefin. Alltså den är ju, vi skulle ju nästan kunna bo här när barnen liksom har flugit ut och så här bara på bottenplan. Och sen kan de ha varsitt rum, de tre, liksom, när de kommer hem med sina familjer. Och, ja, det är, jag gillar den här ritningen, säger Sigge. Men du har bara glömt en grej. Jaha, så jag, vadå? Vi har inte en krona. Ja, just det. Den lilla detaljen också. Rita något mindre, säger Sigge. Och för att tillfredsställa honom så ritade jag något lite mindre. Men jag kan vara ärlig och säga att jag tänkte i mitt stilla sinne att det här kommer vi aldrig att bygga. Men han kanske lugnar sig lite i alla fall. Det gick ett par dagar och vi skulle åka upp till Örebro. Min svåger, alltså Sigges bror, hade gått bort och vi skulle få hämta lite saker ifrån hans hem. Och vi hade inte hunnit prata mycket på den här sommaren. Det var ju bröllop och ni som har haft barn som har gift sig vet hur mycket jobb det är. Och så hade vi byggt och hållit på i samma veva, så det var ganska mycket. Så jag tänkte, den där resan blir perfekt. Då hinner vi prata och vi hinner be tillsammans. Vi kom iväg en timme senare än vad vi hade tänkt. Det kom att få lite betydelse längre fram under dagen. Men när vi hade åkt ifrån Farstorp där vi bor, så ställde jag frågan till Sigge som liksom brände i mig. Vad tänker du om den här ritningen? Alltså det här pappret, det bränner i mina händer, så det är inte jag som har ritat det. Vad tänker du? Är du med liksom? Och Sigge säger igen att ja, men den är verkligen jättefin. Jag gillar den jättemycket. Men om det förra bygget var galet, så är det ju ingenting av vad det här kommer att bli. Lynette, jag är inte med. Okej, sa jag. Då kan vi ju inte göra det här. För jag kan ju inte göra det själv. Det går ju inte. Det förstod jag med att vi behövde vara med båda två och förstå. Och jag tänkte där lite tyst för mig själv att jag undrar om Gud ska ha ändrat på honom om 4 veckor. För då visste jag att en grävmaskinist kunde komma och börja med grunden. Men det sa jag inte. Jag tänkte man behöver inte säga allt kanske. Vi åkte uppåt Aneby. Är det någon som känner till Stalpet? Det är ett väldigt vackert vattenfall. Hur många har varit där? Några stycken ser jag. Det är ju väldigt vackert där. Och jag har haft det som min böneplats. För jag har haft min själavårdare på Rallingsåsgården under några år. Och då har jag alltid stannat vid Stalpet och liksom landat efter där. Så jag säger till Sigge, jag vill att vi tar våran fikakorg vid Stalpet. Nej, så Sigge, jag är kärra bak på bilen här och nu har jag precis åkt förbi. Det är vägskälet här, så nej, jag vänder inte, säger han. Utan nu åker vi till Högan Loft i Tranås istället. Hur många har varit där? Några? Jajamän. Det är en jättevacker utsiktsplats och rastplats med utsikt över hela Tranås. Och det är ju en fin plats, men det var inte Stalpet och det var absolut inte till Högan Loft jag ville. Så det var ganska tyst i bilen mellan Aneby och Tranås. Jag tänkte, inte vill han bygga hus och inte vill han ens stanna och fika där jag vill fika. Tjurig gubbe. Så svänger han in där och så blir vi fastparkerade av en gammal dam. Jag brukar inte gå ut på parkeringar och börja prata med folk. Även om jag älskar att prata så finns det ju gränser. Men Sigge säger till mig, du måste gå ut och säga till henne att hon ska flytta sin bil, för jag kommer inte att komma loss här. Och jag går ut där och säger lite till damen att ja, hur länge ska du stanna här, sa jag, för att jag tror du har ställt lite för nära våran bil här och så. Ja, men jag ska nog stanna längre ner, säger hon, för vi ska ha bön här nu för Tranås. Ska ni ha bön här, sa jag, på rastplatsen? Ja, men vi ska ha bön här. Du vet, man ser så fint över stan här och så. Så nu 10:00, säger hon. Och klockan är 9:57. Där kommer den där försenade timman som jag nämnde. Vi skulle ha passerat där en timme tidigare. Enligt första planen. Ja, vi är också med i kyrkan, säger jag lite sådär. Och det här var ju före coronapandemin. Så hon, ja men ni är så välkomna att vara med ni också. Ja, vi ska till Örebro, sa jag. Så vi stannar nog inte så länge. Men ja, vi får se om vi tittar dit. Ja, vi bara väntar på 4 stycken ifrån Tanzania också, säger hon. Från Tanzania, sa jag. Och då hade jag väl läst i Världen idag kanske eller någonstans om det här böneteamet ifrån Tanzania. Som var och bad för Sverige under 2018 och 2019, en hel månad i augusti. Och jag säger, menar du att 4 i det där böneteamet ska komma hit? 10:00? Ja, det stämde. Sigge och jag gick och tog vårt fika och vi tittade lite på den där ritningen och så sa vi att ja, hade ju inte varit fel om vi kunde fått lite förbön för den där ritningen. Det är inte lätt att veta vad vi ska göra. Men så kom ju de där tanzanianerna och vi sa det, vi går väl upp och är med en liten stund. Och damen, hon bara, oh, vi träffade de här på parkeringen och vi känner inte varann, men vi kanske ska börja med att be för er, säger hon. För ni skulle ju till Örebro sen. Ja, så ja, det kan ni få göra om ni vill. Och så tänkte jag, men vad ska jag säga att de ska be för? Vi har ju inte direkt ett par timmar att berätta den här berättelsen. Så jag säger kort och gott, Gud har bett oss bygga ett stort hus med 17 bäddar. Det är klart nu. Nu har han bett oss bygga ett lika stort hus till och vi har inga pengar. De tolkar till afrikanerna, de här tre meningarna. Och så är det en liten afrikan som ställer sig framför mig och Sigge. Ni ska försöka föreställa er detta, för det är något av det mest surrealistiska vi har upplevt under den här resan. Jag står med en stor solhatt, Sigge har keps. Vi står mitt på en rastplats med folk som sitter och fikar runt omkring. Alltså. Så, lite halvmulet, en lördag förmiddag i Tranås. Och så ställer han sig framför oss och så tittar han på oss och så säger han, har Gud sagt att ni ska göra det här? Då är det bara att ödmjuka sig under hans vilja. Han som har kallat er, han har också resurserna. Nu ska vi be. Och så blir vi smorda med olja. Det är inte så ofta vi gör det i våra traditioner här kanske. Men de plockar upp olja och smörjer oss i pannan med korstecknet och ber för oss. Och tårarna rann och jag skrattade lite också och tänkte det att hände det här på riktigt på en svensk rastplats? Hur höga är oddsen? De säger amen och vi säger thank you och så stapplar vi iväg till bilen. Och jag säger till Sigge när vi har satt oss i bilen, nu stannar du inte på en rastplats till, sa jag. För då har säkert Gud ylat dit några fler afrikaner som ska slå något hårt i huvudet på oss. Kör till Örebro. När vi har suttit tysta i bilen en liten stund så ställer jag samma fråga som jag ställde till honom knappt 2 timmar tidigare när vi åkte hemifrån. Men Sigge, hur tänker du nu om den där ritningen? Ja, vi kör väl då, sa Sigge. Det där, det var ju till mig. Du visste ju redan att det var det där vi skulle göra. Och mindre än 2 timmar senare så är spelplanen en helt annan. Vi har inte en krona mer i pengar. Men både Sigge och jag vet att det är det här huset som ska byggas. Hur det sen ska gå till, det har vi ingen aning om. Hösten går, vi kan ta in några offerter på det här huset, det är ju ett stort hus. Så en av offerterna är på ungefär 800 000. Vi har inga pengar, men vi söker ett bygglov i alla fall och lyckas få fram pengar till det. Något har vi lärt oss. Vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare. Vi får ett litet banklån till och lagom till vi då tänker att nu har vi i alla fall till grunden. Så får vi veta att vi måste gräva om hela avloppsanläggningen och det kommer nog gå på de där 250 000 som vi fick ifrån banken. Så där var de pengarna slut. Men så vid jul någon gång så kommer det en företagare som driver ett lantbruk i närheten av oss. Och så säger han, ska ni ha någon grund till det där sjömagasinet? Ja, så det ska vi väl ha, men vi har ju liksom ingen som levererar något hus och vi har ju inga pengar. Nej, men vi ska ändå göra en grund i granngården här, säger han. Så det är lika bra vi samkör resurserna, ni får betala när ni kan. Vi börjar på måndag. Då är det ungefär vid 13-helgen, vi är i januari 2020, strax innan pandemin bryter ut. Och normalt sett så gjuter man inga grunder i januari. Men jag kan säga att januari 2020, det var den varmaste som jag någonsin har varit med om. Det var 10-15 grader varmt vissa dagar. Vi kunde gjuta platta mitt i januari. Och det var faktiskt en pingstvän inne i Vetlanda som ringde ut och så sa han, kan ni inte sluta med era gudsprojekt där ute så att vi andra får vinter? Och jag sa, ska jag behöva bära skulden för detta nu också? Så ja, det var ju inte riktigt, ja, man kan skoja lite. Vi står ju där och håller på att få en grund färdig. Och strax före jul så har jag också tittat i min kalender. Men när borde det här huset vara färdigt? Ja, vi har ju förstått då att det ligger ganska mycket pengar i att kunna hyra ut stora hus mitt i sommaren. Så det är ju vår enda inkomstkälla. Och jag säger till Sigge att huset måste bli färdigt så vi kan hyra ut det till sommaren. Det är inget annat. Så jag tittar i maj där och tänker att 25 maj, det låter som ett bra datum att ha slutbesiktning. För då har jag en månad på mig till midsommar och pyssla det där sista med möbler och det sista pyntet. Och så kan vi hyra ut till högsäsongen. Så datumet är alltså inskrivet redan före jul. Och efter jul börjar vi med grunden, men vi har fortfarande inte en krona. Jag ringer till det här husföretaget och säger att om ni är intresserade av att sälja det här huset så får ni skicka ut någon, helst chefen. Och så måste han komma hit och se vad det här är för ett ställe och höra berättelsen. Men Sigge och jag kommer överens om att vi ska inte säga något om att vi inte har pengar, för vi sa, de känner ju inte oss, så det blir lite konstigt. Det får vi ta liksom när vi har bestämt oss om vi ska beställa eller inte. De skickar ut en husförsäljare. Och jag är ganska besviken att det just är en husförsäljare, för han är ju liksom bara anställd. Vad ska han kunna göra? Men det var ju bara att se glad ut. Och så kom han dit och så tittade han på det här stora huset som ni kommer att få se bilder på sen. Jaha, är det här ert fritidshus, säger han. Och ni bodde 5 kilometer bort, eller? Ja, så jag, fast det är ju inte riktigt så. Vi behöver ju inte ett så här stort hus, säger jag. Men du ska få höra berättelsen. Och så berättar jag det jag har berättat för er nu. Det är bara det att när jag kommer till det där att vi vill bygga sjömagasinet och Sigge säger nej. Så liksom, ja men varför sa han nej? Men det var ju för att vi inte hade några pengar. Nej, tänkte jag. Jag kan ju inte stå och ljuga honom rakt upp i ögonen. Det går ju inte. Jag måste säga som det är. Så då säger jag till den här husförsäljaren, till Frasse, att vi hade egentligen bestämt oss för att inte säga det här. Men vi vill jättegärna köpa huset av er. Men vi har faktiskt inte en krona. Han tittar lite på mig och så säger han, alltså jag har inte så bra kontakt med Gud och så, säger han. Men hur har du tänkt dig att det här ska lösa sig? Och det var ju en högst relevant fråga. Det var ju inte så att jag var förvånad. Jag var ju mer förvånad över att han ställde den så lugnt. Jag säger till honom att ja, jag vet faktiskt inte, vi får inte ta mer lån på banken nu. Lite privata lån, lite privata gåvor. Men ärligt talat så tror jag inte det kommer att regna pengar över oss. Och jag vet ju vad det kostar. Så jag vet faktiskt inte, men jag tror att det kommer att lösa sig. Han berättar sitt livs historia och stannar ett antal timmar den där dagen. Och sen så säger han när han ska hem, jag ska verkligen göra allt jag kan för att hjälpa er. Det lät ju bra, men jag visste ju inte vad det skulle kunna vara. Dagen därpå så fyllde jag 45 och vi la golvvärmen ner i plattan och det var fullt ös. Och min gamla mamma hade bakat tårta och kom ner och bjöd alla snickare och byggare på. Och så säger hon, jag läste idag i min andaktsbok att ni som tycker att hjälpen är långt borta, den är mycket närmare än ni anar. Men jag spisade av henne ganska hårt och sa det att ja, än har jag inte sett några ekonomiska mirakler, så jag vet inte vad jag har tro för. Och det var lite omvänt så där, för ofta så är det jag som har trott och hon som har tvivlat. Men helt plötsligt kom hon och liksom bara sköt in att du ska se att det ordnar sig. Och dagen därpå, när jag öppnar min dator, så ligger det ett mejl ifrån Frasse, den här husförsäljaren. Där han skriver att de har vridit och vänt på det här på husfabriken och funderar på hur de ska kunna hjälpa oss med en avbetalningsplan. Men det faller på att de inte kan få en bankgaranti på oss. Helt naturligt, alldeles för mycket pengar. 800 000 är nästan 1 miljon. Men, skriver han i slutet av sitt mejl, jag har funderat lite sen vi sågs i tisdags. Om vi räknar med att leverera huset enligt offerten på 800 000, har ni några pengar att sätta in inledningsvis? Frågetecken. Om jag betalar resten, hur tycker ni att våran överenskommelse ska se ut då? Jag är öppen för alla förslag. Oavsett hur ni beslutar er för att göra, så verkar ni vara, så önskar jag er verkligen lycka till. Ni verkar vara väldigt bra människor. Hälsningar, Frasse. Då rann tårarna igen, och när jag skulle ringa till Sigge på jobbet och berätta det här, så bara hulkade jag i telefonen och fick knappt fram ett ljud. Jag ringde Frasse på kvällen och sa: vad menar du? Tänker du låna ut pengar till oss? Du känner ju inte oss. Vad vill du ha för det, sa jag. Vill du ha 900 000 tillbaka eller vill du ha 1 miljon tillbaka? Nej, 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 sa han. Jag ska inte ha någon ränta. Det här gör ju jag för att hjälpa er. Det slutar med att han föser över 800 000 på vårt konto veckan efter. Vi har inte ens ett papper skrivet med honom. Vi beställer huset på husfabriken i Grimstorp. De är mer vana att bygga så här stora hus. Och vi får huset levererat den 13 mars 2020. Och sen hamnar vi i någon slags coronakarantän med alla våra snickare, så de tillhör familjen allihopa till slut. Och vi är där och bygger när ingen annan vill ha hem något folk till sig. Då hade vi ju inte några fler pengar. Och det är ju inte gratis att bygga färdigt ett sånt hus. Men då dyker det upp privata personer som lånar ut 500-600 000 till. Så vi kan göra garaget färdigt. Så vi kan få upp alla bärande väggar. Göra det stora. Och så tar pengarna slut igen. Då dyker det upp en galen snickare. Och han vet att jag kallar honom för galna snickaren. Och jag har fått det godkänt. Han säger till mig: du hade ju inte så mycket pengar. Men jag kan gå ner en 100-lapp i pris, sa han. Om du vill ha lite hjälp. Ja, egentligen ska jag ju bara sprutmåla taket åt dig. Men jag snickrar lite också. Så bara ring om du behöver hjälp. Jag ringer till honom. Och han blir den enda som tror på mitt galna datum. Att det här huset ska slutbesiktas den 25 maj. Då är vi någonstans i slutet på mars. Ni som har byggt hus vet att så snabbt bygger man inte så här stora hus. Det är på 190 kvadratmeter i botten. Vi jobbar helt galet, dygnet runt, måndag till lördag. Han är kvar till 7, 8, 9, 10, 11, 12 på kvällarna. Han kommer på lördagarna, och han hade kommit på söndagarna med om inte jag hade förbjudit honom till det. För mitt i det där så läser jag i Nehemja. Om det där restaureringen av muren, ni vet, runt Jerusalem. Och hur snabbt det arbetet gick för att personerna som bodde i närheten skulle se att det var Gud som hjälpte dem. Och där står hur lång tid det tog. 52 dagar. Och jag säger till Sigge: 52 dagar? Var är vi om 52 dagar? Och vi räknar. Och räkna bort söndagar, räkna bort påskdagen och långfredagen och så vidare, som vi inte har tänkt att vara där och jobba. Och så tittar vi på datumet 25 maj 2020. Okej, säger jag till Sigge, det är den dagen vi ska bli färdiga. Sen är det så många som tvivlar och så många som säger åt oss att vi är dumma i huvudet, så till slut börjar jag också tvivla och tänker att jag måste slå upp det här bibelordet igen och se, påminna mig om vad Gud har sagt. Och då upptäcker jag att jag har missat en liten detalj. Det står ett datum också i bibelversen. Den 25 i månaden efter 52 dagar var bygget färdigt. Och efter det så kunde ingen ta ur mig att det skulle bli slutbesiktning den 25 maj. Jag ringde till kommunen, bokade en tid, och de sa: oj då, är du redan så färdig? Nej, sa jag, det är jag inte. Men vi kanske kan bli. Och vi hade slutbesiktning den 25 maj. Mitt i det där så kommer Frasse, alltså han som hade betalt hela huset, den här husförsäljaren, på sin Harley Davidson och gled in en lördag förmiddag. Ja, jag tänkte väl att ni var här, sa han, om ni nu ska bli färdiga till den 25 maj. Jo, sa jag. Men vem är den där snickan som står där borta? Känner ni han? Nej, sa jag, vi känner inte honom. Det är klart ni måste känna honom, säger han. Det är ingen som är här och jobbar en lördag om man inte känner varann. Nej, men vi känner inte honom, säger jag. Och vet du vad? Gud, han använde massa galningar i det här bygget. Och du vet, vi känner ju inte dig heller, säger jag. Och du har betalt hela huset. Ja, just det. Jo, det är klart, säger han. Ja, det var kanske tredje gången vi såg honom. Han hade varit med vid leveransen och så kom han senare. Och så säger han, förresten, jag har väl aldrig berättat vad som hände efter jag var hos dig på det där säljsamtalet. Nej, så ja, det har du inte. Hur var det att komma tillbaka till firman då? Ja, jag gick in till chefen, säger han, och så sa jag att han frågade om jag hade fått beställningen på huset. Ja, så ja, det har jag. Fast vi hade ju inte beställt något hus. Ja, vad bra, sa han, för vi behöver verkligen en beställning nu. Ja, det är bara ett litet krux, hade Frasse sagt. Ja, vadå då? Ja, de har inga pengar. Nähä, säger chefen, och vad menar du då? Ja, jag funderar på om jag skulle ta och hjälpa dem. De har lovat att be för vårat företag. Har du gått och blivit frälst, säger chefen. Nej, sa Frasse, det har jag inte. Men det var konstigt, sa han, för redan dagen därpå fick vi bokning på två hus till. Och sen har vi gått över budget som det enda företaget i våran koncern under hela coronavåren. De undrar uppe i Stockholm vad vi gör här nere. Ja, så du får väl tala om att vi ber lite då. Det kan jag väl inte säga, sa han. Nej, kanske inte nu, sa jag. Men kanske framöver. Det är så många människor i den här resan som liksom har fått vara med om olika saker. Och jag tänker att de är en stor del av den här resan. Vi hade våra första gäster efter midsommar, första veckan i juli. Samtidigt som vårt andra barnbarn föddes. Samma dag så checkade de första gästerna in i Sjömagasinet, som det här andra huset heter. I samma veva så kommer också timret till vårat kapell, till vårat timmerhus. Och det var inte ens beställt. Och det var inte betalat. Och blev inte betalat förrän i somras, det sista. Och jag säger till dem, ja, ni får gärna leverera timret till timmerhuset. Men kom ihåg att vi har inte beställt det och vi har inga pengar till det nu. Men det går jättebra att det ligger här. Och samma höst så kommer det upp. Vi får börja gjuta grund till det också. Och den där snickan som hade jobbat utan att få betalt på hela sommaren ringer upp och säger, ska jag inte komma och hjälpa dig med timmerhuset? Ja, men jag är ju skyldig dig ett par hundratusen. Du har inte fått en krona än. Nej, men det kan du ta när du kan, säger han. Du vet, men du måste ju bli färdig. Vi måste ju göra klart. I somras fick han också sina sista pengar på det första bygget. Och på det andra bygget har jag ännu inte sett någon faktura. Den kanske kommer, men jag vet inte hur mycket jag är skyldig honom. I november så hade vi kniven på strupen med en rejäl räkning på 300 000. Och vi hade inte en krona. Vi samlades några stycken för att be i Hagablänket. Det är den enda vägen vi kan gå. Och innan vi ens har satt oss i sofforna för att be så ringer telefonen. Och så är det en person som säger, hur går det med er ekonomi? Ja, det är lite extra ansträngt nu, hörde jag Sigge säga. Vi har en räkning på 300 000 som vi borde betala imorgon. Hjälper om jag sätter över 500 000 imorgon, säger han. Ni kan låna dem så länge ni behöver. Gud är god. I januari så skulle vi börja betala av till Frasse. Han hade gett oss amorteringsfritt hela 2020, vilket ju var en välsignelse eftersom all vår uthyrning blev avbokad i det första huset. Det blev en vecka. Första januari eller andra där så går jag och gruvar mig för att jag ska ringa upp honom. För jag hade ju inga pengar. Men jag ropade också till Gud att är det någon som ska ha tillbaka sina pengar så är det han. För han litar på oss. Han är inte kristen, men han har litat på oss och vi måste kunna betala honom. Samma kväll när jag kommer hem så ringer telefonen. Och det är en person som ställer samma fråga som i november. Hur går det med er ekonomi? Ja, det är som vanligt, säger jag. På något konstigt sätt så går det. Och ändå så är det bara ett mirakel. Ja, vi funderar på att hjälpa er lite fram till sommaren när ni har uthyrning. Men vi vill dela upp gåvan på 4 månader. Blir det bra om vi sätter in 15 000 i månaden fram till april? Och då ska ni veta att amorteringssumman till Frasse var på 13,7 i månaden. Vi har ingen ränta, men han vill ha tillbaka pengarna på 5 år. Och vi har inte så mycket att säga till om där. Så även om vi har stora lån till banken och höga räntor och amorteringar att betala dit, så var det ju bara att se glad ut när han skrev på pappret att 13,7 i månaden. Och jag säger ja, det skulle göra sån skillnad. 2 timmar senare så ringer jag till Frasse och han börjar med att be om ursäkt för att han ska ha tillbaka sina pengar. För jag vet ju att ni inte har några pengar, säger han. Det här känns ju dumt. Om du är tyst nu, säger jag, så ska jag berätta vad som hände för 2 timmar sedan. Och han blir alldeles tyst i telefonen och säger: det här är ju inte klokt. Det kommer nog att ordna sig. Ja, säger jag. Det kommer nog att ordna sig. Jag kan lova dig betalt 4 månader på direkten. Och sen börjar vi få in hyrorna för sommaren. Ja, men du vet det. Att kör det ihop sig någon gång, säger han. Så bara ring. Bara ring så löser vi det. Ja, det är fantastiskt, säger jag. Men vi har kunnat betala honom 13,7 i månaden. Varje månad nu i 2 år. Snart 3. Så sent som i höstas så stod det 20 000 på kontot. Vi har kostnader på kanske 30 000 i månaden ungefär. Med el och lite amorteringar och ett antal privata lån som vi inte ens avbetalar på. Och Sigge var allvarligt bekymrad. Elpriserna är ju som ni vet inte att leka med just nu. Lynette sa han, vi har inte en bokning för hela vintern. Och vi har 20 000 på kontot, det räcker inte ens till september. Ja, vi får böja våra knän och be, sa jag. Vi har ingen annan väg att gå. Och vi gjorde så. Och 1,5 vecka senare så går han in och tittar på kontot. Och då har vi fått in en gåva på 100 000. Det står 120 000 på kontot. Och han ringer hem och berättar det här för mig. En person vi inte känner, som bara har varit på ett kort besök i Hagablänket och som Gud har talat till. Som till så många andra under den här resan. Före jul står det fortfarande 120 000 på kontot. Självklart har vi fått in lite andra gåvor och lite hyror. Så. Men det har inte gått ner. Och efter jul var det nästan drygt de pengarna. Jag kan inte förklara det här. Men vi lever i ett mirakel. Varje månad. Vi borde inte kunna ha 2 bilar och mat på bordet och lägenhet och allt möjligt. Men vi har det. Och ibland tänker jag att det kanske inte är husen i första hand som är det viktiga här. Utan det är berättelsen om vad Gud har gjort och vad han gör. Det här är en plats som inte är vår. Det här är en plats som är Guds. Och det är en plats som kan vara eran. Det är en plats som kan vara en plats för vem som helst som behöver det. För utan Gud så hade det liksom inte blivit någonting av allt detta. Och vi är bara så tacksamma över att få vara en liten del av detta. Och nu har vi som församling tagit det svåra beslutet att sälja vårt missionshus och flytta ner med vår verksamhet till Hagablänket. Det är fortfarande våra privata hus, men vi hyr in oss med församlingen där. Och vi ser människor från hela vårt land komma på olika alfahelger och ja, alla möjliga bönedagar och bibeldagar. Och vi får också väldigt mycket människor som inte har med någon kyrka att göra, som bara vill komma dit och fira sin födelsedag kanske eller någonting annat. Och vi får berätta vad Gud har gjort. För alla ställer de frågan, men varför har ni byggt det här? Och så kan vi få svara, därför att Gud har sagt det. Och det får bli ett vittnesbörd. Berättelsen lämnar ju inte någon oberörd. Det finns de som tror att vi har hittat på. Det finns de som tycker att det är väldigt många slumpar i sträck. Det finns de som tänker att kanske finns Gud ändå. Och det är min bön att den här berättelsen, även om den är stor, att den ändå ska få bli ett frö i ditt hjärta. Att liksom få ta ett steg till med Gud. Oavsett om det är ditt första steg med Herren eller du har varit med hela ditt liv, så vill han mer för dig. Han har så mycket mer. Och det behöver absolut inte vara att bygga hus. Det kan vara att ta kontakt med en människa, eller det kan vara att bara få växa i en gåva som du kanske har begravt under många år. Eller att få vara öron som lyssnar, eller någon som går tillsammans med en ungdom som behöver stöd. Det är bara Gud som vet vad som gäller dig. Men låt inte den här berättelsen bli för stor för dig, utan be Gud om att han visar vad den får inspirera och föda för något i ditt hjärta. Och jag tänker att vi avslutar med att be här, och så finns det möjlighet att prata mera sen. Tack Jesus för att du är här. Tack Herre för dina mäktiga, väldiga och märkliga gärningar i vår tid. Tack för att du gör under och för att du är en verklig Gud. Du är inte bara kvar på Bibelns tid, utan du finns här och nu, i det här rummet, i våra hem, i kyrkor och lokaler över hela vårt land. Herre, tack för att du bygger platser och förbereder platser där människor också kan få möta dig på ett särskilt sätt. Tack för att du talar in i människors liv. Tack för alla som har välsignat oss på olika sätt. Tack för att du vill låta den här berättelsen slå an en ton i var och en som är här. Och låt det inte stanna där, Herre, utan låt det få fortsätta i samtal runt kaffeborden. I samtal och tankar när man kommer hem. Och låt det bli en bön till dig att få vara ditt barn och din lärjunge och din efterföljare. Inte bara i det stora utan också i det lilla. Herre, jag tackar dig för att vi alla får plats i din stora famn. Att vi alla kan få vara dina älskade barn. Herre, rör vi våra hjärtan med din kärlek, med din värme. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.